här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap med Helena
och Katrin. Helena, använder du positivt tänkande i ditt ledarskap?
Ja, åh. Bra fråga. Det här behöver lite reflektion, känner jag. För att jag har känt mig lite irriterad på sistone i vissa sammanhang där man liksom inte får prata om någonting negativt. Jag upplever mig själv som en ganska positiv person oftast. Mm. Och brukar oftast fokusera på vad man kan göra framåt. Och att man kan göra saker, man kan lösa problem, man kan hoppa över hinder. De är ingenting som är negativa för min del. Och det där har jag insett att ordvändningarna man använder när man diskuterar såna här saker, där är jag då tydligen världens mest negativa person, uppenbarligen.
Oj då.
Ja.
På vilket sätt då?
Nej, därför att jag gillar klarspråk. Ibland står man inför saker som är problem och hinder, och jag tycker om att adressera dem som problem och hinder. Ja, men nu har vi det här problemet och nu har vi det här hindret att vi faktiskt inte har gjort det vi borde göra. Och då tycker jag om att plocka upp det i klartext och så diskutera det. Men
vadå, så något slags positivt tänkande hindrar dig från att beskriva verkligheten som den är?
För mig har det känts som att det finns tendenser i att du ska försköna verkligheten när du kallar ett hinder för en potential, eller du kallar ett problem som det får du inte knappt nämna i vissa sammanhang. Det här är min upplevelse, och jag har blivit lite trött på det.
Men just det. Det kan ju vara så att vi menar olika saker med problem. Att om du säger problem, då kan ju jag uppfatta det som att det är en showstopper. Medan du bara menar att nu har jag fått syn på ett viktigt jobb. Vi behöver lösa det här problemet.
Exakt. Och jag tänker så på det sättet. Eftersom för mig är ett problem ingenting som är olösligt. Och ett hinder är det ju bara att hitta vägen runt eller över. Det handlar bara om att det kanske är något vi behöver diskutera, eller det kanske är någonting som, aha, jag ser det snarare som en insikt. Och det är en positiv sak för mig. Och då blir jag så trött när man inte kan tala i klarspråk utan ska behöva fundera över, jaha, men vissa kan uppfatta det här som väldigt negativt och stänger av. Och då, så är det ju, och då måste man ju ta hänsyn till det. Men jag har känt, apropå positivitetskonsulteri överallt. Nu håller jag på att gå mot min egen genre här.
Ja, men det får man, vet du.
Ja, man får
en
det.
Naken chef får det.
Och så tycker jag att man fluffar till verkligheten för mycket ibland.
Ja,
ja, men vad är det för fel med att prata om problem när det finns problem?
Just det.
Alltså, vad är det för fel med att prata om hinder när det finns hinder? Vad ska vi hålla på att knyckla till verkligheten för? Ett nuläge är en verklighet för mig.
Ja, jag fattar. Ja. Jag tänker att, alltså, handlar det där bara om orden? Vilka ord man använder, eller handlar det om någonting mer?
Det är en bra fråga. Ibland upplever jag att det kanske handlar bara om orden. Ibland upplever jag att det egentligen handlar om någonting mer.
Därför att nu kanske det här blir en annan version på allting, jag vet inte. Men jag tänker om positivt tänkande. Alltså, egentligen så tycker jag att det handlar om hur man väljer att betrakta verkligheten.
Mm.
Och den kan inte delas in i positiv och negativ. Eller det kan man ju naturligtvis göra, men då har man ju gjort ett antal antaganden om vad det är som är positivt och vad det är som är negativt. Och det vet vi ju egentligen inte.
Nej.
Jag har sett jättemånga gånger i mitt eget yrkesliv och i olika verksamheter att det som var det värsta sen blev det bästa. Mm. Alltså, man till exempel upptäcker någonting eller kommer till någon insikt. Mm. Och så känns det som det blev skit med allting, fast i själva verket var det som ledde oss framåt sen.
Mm.
Så att man kan ju i ett moment uppfatta att det här är negativt, men det är det som sen leder oss till någonting som är väldigt positivt. Så att överhuvudtaget dela in världen i positiv och negativ, det är en ganska vansklig historia. Därför att vi vet ju inte vad det sen tar vägen.
Nej, och det kanske, där kan jag ju se hos mig själv att jag ibland kanske blir extra, jag kan bli lite krass.
Ja, hur
Och
då?
använda mig av uttryck som är polariserande. Och då blir det ju negativt eller positivt. Men så där har jag ett jobb att göra och jobba med mig själv. Men vad jag egentligen själv upplever, det är ju att ja, men vi har två sidor av ett mynt, alltid. Vi måste titta på båda sidorna för att kunna definiera hur verkligheten är just nu. För det finns inte en enbart positiv väg och en enbart negativ väg. Utan säg att alla är gråskalor på ett eller annat sätt. Men för att vi ska kunna få någon slags värdering på vägarna man kan gå, så får man ju beskriva dem så gott man kan. Och då är det ofta så att en del ses som positiva och en del som negativa.
För det är ju en väldig skillnad på, om man nu går till frågan som jag ställde i början, använda positivt tänkande, ja eller nej. Ja, alltså, det beror ju alldeles på vad man menar med det. Därför att om jag använder positivt tänkande på det sättet att jag försöker fokusera på möjliga vägar framåt, mer än på det som redan är kört och det jag inte kan påverka, ja men då kan jag köpa in på det. Men om positivt tänkande betyder att vi har någon sån här kollektiv regel, att vi inte får prata om jobbiga saker fast de finns där, då är jag inte med alls. Det kan ju finnas lägen som är mer eller mindre lämpliga eller framgångsrika, beroende på vilka som är i rummet och vad man är i processen och whatever, att göra det på. Men att vi behöver prata om verkligheten och försöka få ihop någon slags gemensam bild över var står vi och vart ska vi och vad är det som hindrar oss. Det måste vi ju göra. Så om positivt tänkande, när det betyder liksom, nej, nu ska vi bara låta bli att prata om allt det där som vi uppfattar som oklart eller jobbigt eller besvärligt. Det kan provocera mig också, eller göra mig ganska lost faktiskt emellanåt. För det blir ju helt enkelt inte sant.
Nej, men det är det inte blir, och framförallt eller ensidigt.
Men jag kan fatta det där andra som du säger. Därför att det har jag tänkt på ibland när vi pratar med varandra. Till exempel i podden när du säger problemet är. Du inleder så. Och det har jag inte alls bara från dig, men jag har tänkt på det med dig. Att då är det någonting som klickar i mig. Och vänta, vad är det då? Är det liksom, nej men så får man inte börja. Det kanske bara är att jag är skolad i att man ska inte säga problemet är, för då går energin ner. Utan man ska säga, här finns, ja, potential kanske, som den synonymen som vi ofta använder. Hinder verkar vara mer okej att prata om än problem.
Jag har nog en tendens att faktiskt ta upp dem, därför jag tycker det är det mest spännande.
Ta upp vad? Problemen?
Ja, jag tycker det är det mest spännande, därför då får man ju använda sin kreativitet till att överkomma dem, komma vidare från dem, lösa dem, vad det nu än är. Så jag har
Men när
en...
du säger att du ska jobba med dig själv, du kanske inte behöver hålla på och byta ut ord, utan du kan använda de ord som är sanna för dig, men du kanske behöver bara lägga till din avsikt innan. Det kan man göra med några få ord, men bara liksom precis det du säger nu. Varför vill du prata om problemen? Ja, det är ju inte för att du tycker att problem är bäst i hela världen, men du har ju en avsikt med det som är väldigt tydlig. Det är mest spännande, det är så vi kommer framåt.
Det är precis. Och då blir det så svårt för mig kanske, eftersom jag har den synen, att hålla mig till det som är gängse och göra det positivt. För det blir falskt för mig.
Ja, just det.
Det är det som kanske är mitt problem då i det här. Då känner jag att det blir falskt att försöka på något vis att låtsas som att det inte är problem, att det inte finns, utan att vi ska bara jobba vidare och vi ska komma dit. Och prata om målbilden bara blir för mig lite falskt, för att vi har någonting som vi behöver jobba med för att nå den där målbilden.
Ja, jag fattar. Men det är ju också ett ganska långt steg från att utan att beskriva avsikt sätta lampan på problemen på ena sidan. Bara här är problemen. till att inte alls prata om problemen. Det finns ju ganska många steg däremellan.
Precis. Och det är här jag ser faktiskt min bristfälliga kommunikation. Ja.
Men det är väl jättehärligt.
Ja, det är faktiskt bra.
Då har du ju hittat problemet enligt ditt sätt att säga.
Ja,
då har potentialen jag skulle jag kalla det då.
Ja, nu har jag en potential att jag kan förbättra detta genom att bara säga några ord om syftet först.
Just det.
Och vad är det vi ska göra med det? Den här insikten eller det här som jag kallar för problemet.
Just det. För jag är helt med dig alltså. De här sammanhangen som vi ju båda har varit i. Där man bara känner det på sig. Det kanske till och med uttalas. Men ofta så känner man på sig att här är det vissa saker som vi inte får säga. Det blir nästan elefanter i rummet.
Mm. Och
när positivt tänkande blir det. Vi döljer, vi gömmer. Vi avstår från att benämna någonting som alla vet finns där. Mm. Det är då det blir falskt. Och då låter det illa i öronen. Mm. Precis som säkert väldigt musikaliska människor tycker att det låter när jag sjunger. Liksom. Det gör ont någonstans.
Mm.
Så kan det kännas för mig då.
Ja, men och jag tror att vi faktiskt ibland, om vi säger då den andra sidan och vad jag känner mig lite irriterad på, det är ju att man ibland använder det här begreppet att vi hela tiden ska ha den positiva synen först och det är den vi ska diskutera så löser sig allting. Den blir för mig lite, ja, det blir en form av sätt att dölja det jobb som krävs för att ta sig till andra sidan eller vad man nu säger, hur man nu ska uttrycka det.
Ja, just det, jag förstår.
Mm.
Well put.
Ja, men samtidigt så är ju det här, det är ju jag kan förstå och jag kan se att det inte är ett särskilt framgångsrikt sätt att motivera medarbetare på. Men på andra sidan, om jag tittar på mig själv, så blir jag totalt demotiverad om jag får för mycket positivitet och inte faktiska konkreta bilder av verkligheten.
Fast alltså, undrar om det där är helt sant, att det inte det skulle vara, nej det säger ju inte du att det är heller, men vad är det som egentligen är demotiverande? Ja, brist på syfte vet vi ju är demotiverande i stort och smått. Mm. Så att så länge jag ser vad din avsikt är, vad är ditt syfte med att nu belysa 5 problem till exempel.
Mm.
Ja, då kan ju det vara väldigt motiverande. Vi vet ju också att det är demotiverande när vi inte känner igen oss i de verklighetsbeskrivningar vi ska utgå ifrån i en arbetsgrupp till exempel.
Mm.
Så att det kan ju vara lika demotiverande med positivt tänkande som problembeskrivningar. Det beror på avsikten.
Just det, avsikten.
Avsikten. Att leda med avsikt.
Det tycker jag var en... Det
lärde jag mig i en kurs jag nyss gick. Att leda med avsikt pratade de mycket om.
Mm.
Tycker om det. Och ska man säga någonting mer om positivt... Ja, jag vet inte om det är någonting mer. Jag sa det initialt. Men och jag tycker man ska vara vaksam i alla fall på att när vi tänker att nu ska vi tänka positivt. Mm. Så utgår ju det ifrån någon slags definition som någon har gjort. På vad det är som är positivt och vad det är som är negativt. Och den där tror jag man måste syna. Den får inte bara vara dold.
Nej.
Och liksom om man utgår ifrån den. Utan den där måste man ju få vara med och se. Den behöver vara, apropå autenticitet, den behöver vara uppriktig. Om jag bara steppar in här i ett gäng och säger att nu ska vi tänka positivt och så kör jag.
Mm.
Då tappar jag ju människor, för att hur ska vi veta att vi är överens om vad som då i så fall är positivt ens en gång?
Mm.
Det är ju inte alldeles givet att det är samma sak för oss allihopa.
Exakt. Vi är komplexa som människor.
Vi har
inte samma utgångsläge ens en gång från början.
Så syna antagandena så gott det bara går och sen led med avsikt.
Det var en bra summering på det här avsnittet.
Ja. Du har lyssnat på Den nakna chefen.
Med Helena.
Och Katrin.
eller så kan det också vara ganska tydligt uppdrag, liksom att du ska downsize eller åt andra hållet att du ska göra någon form av förvärv. Då. Det har inte jag varit med om, liksom att få det uppdraget att du ska förvärva en himla massa bolag och sådana. Men med det sagt då, så är, ska du downsize, då är liksom, det är ett ganska specifikt uppdrag. Och då blir en speciell karaktär som du har ett fokus på det. Men ska du liksom komma till ett bolag som exempelvis har fått blivit av med sin vd snabbt då, av olika anledningar, det kan vara flera anledningar då, eller så att du ska liksom bara, någon behöver komma in och vara chef, alltså vd i, exempelvis då för det här bolaget då, då måste du ju jäkligt snabbt få grepp om bolaget. Det är ju det som jag tycker, alltså du måste få grepp om det så otroligt snabbt som möjligt då. Och sen därifrån någonstans liksom kommunicera också ut att okej, vad är det vi ska göra och faktiskt ska göra då? Inte bara säga att du ska göra. Och sen måste du ju få med då liksom det gänget som är runt omkring dig. Liksom på samma grej då. Och vi brukar, eller jag brukar prata om att man har liksom en form av, man måste bygga upp en form av momentum i organisationerna. Och hur man gör det, det gör det ju oftast tycker jag då, att man är faktiskt när man kommer ut, så är det är liksom själva mötet, det är ganska avgörande hur de uppfattar dig då. Det är klart att du frågar jäkligt mycket, du försöker förstå, men samtidigt så vill ju också många gånger höra dig säga någonting om
liksom, vad har du sett?
Ja, vad tänker vi göra? Vart är vi på väg? Och sådär va. Så att
vilken roll ser du att du har? Jag menar, du har drivit eget företag, du har varit inne som vanlig vd. Vilken roll har du som interims vd som skiljer sig? Vad är det som skiljer sig åt?
Ja, att det är så uttalat att jag är där under en kort tid. Så.
Vad får det för konsekvenser?
Ja, konsekvensen är ju att man behöver, det är ganska kul också i den bemärkelsen. En av konsekvenserna är att du behöver söka rätt mycket konsensusbeslut i ledningsgruppen på vissa avgörande grejer. Och anledningen till det tycker jag är att, eller jag gör det därför att det gänget som sitter kvar sen, de ska ju liksom äga de här besluten. Och därför behöver du konsensusbeslutet. Så att jag menar, man lägger oftast upp liksom de här besluten, jag vill ha information, jag tar de här besluten. Jag vill att vi tar liksom en dialog, en kommunikation kring det här och så tar vi ett konsensusbeslut då. Alltså, det finns ju olika sätt då, men det brukar jag försöka vara tydlig med. Liksom. Jag vill ha massor med input, men jag tar beslutet då. Eller vi behöver massor med input, för vi kanske behöver extern också. Vi behöver ha konsensus, vi behöver ett gemensamt beslut på det här.
Så det är en sån grej liksom, som skiljer interims?
Ja, jag tror det. Att vissa av de här besluten då, och om du tar strategiska, du gör ju sällan strategier som interim. Alltså långsiktiga strategiska. Men du behöver lika förbannat då lägga upp en strategi och tydliggöra en strategi. Då. Det går ju liksom inte att komma ifrån om en där ett tag. Då. Men då är det framförallt vissa av de tyngdpunkterna behöver ha konsensusbeslut. För annars är det väldigt lätt efteråt att du kryper ifrån det ansvaret.
Men kan man säga att det krävs ett annat ledarskap i rollen som interimchef? Eller är det bara ledarskap liksom?
Ja, jag tror på det sista du säger.
Så egentligen inte någon annan kravbild eller något annat slags ledarskap?
Nej. Men igen, det finns säkert massor av olika åsikter om det. Då. Och sen är det framförallt också vad du ska för uppdrag. Då. Många menar ju då att interim är, om du ska till exempel downsize någonting då. Fult säger man, många säger städa och så här. Men om det är det typen av uppdrag, då menar man att det blir lättare för en interimistisk övning. För att du har inga liksom känslokopplingar till människor. Du blir mer liksom...
Det där har jag hört flera gånger. Ja, det är lite så här bad guy-snacket. Jag har väldigt svårt att... Alltså jag fattar poängen med det, men jag har svårt att se det i praktiken. Därför att människor är alltid människor. Det är väl om man träffas i 6 månader eller 6 år. Men ja, det kanske ligger något i det.
Ja, jag tror, så det är bara vad man personer. Jag tror inte att det är... Utan jag tror att du kan vara precis lika. Och du kan göra samma saker, för det är fan ditt uppdrag. Du har ett uppdrag och du ser till att göra det där bolaget liksom långsiktigt lönsamt. Och det är det. Och sen var du gör och hur du gör, om det är downsize eller växer. Mm. Det är faktiskt det är lite
ja, men det spelar ingen roll vad, alltså, oavsett uppdrag så behöver man som ledare nå människor.
Ja, absolut.
Mm. Och då kan man inte bara komma in och vara någon slags bad guy. Det är inget sätt att nå folk. Så det, nej, det tycker jag är knäppigt.
Nu när jag var ute senast, mycket, mycket mindre bolag, men ändå så upplevde jag den största skillnaden var att jag slapp vara taktisk, internpolitiskt taktisk.
Mm.
Därför att jag vet att jag har en begränsad tid här.
Mm.
Har du upplevt något sånt?
Ja, det är superbra att du tar upp det. Absolut.
Mm.
Absolut.
Mm.
Det gör livet mycket enklare.
Mm.
Det är därför jag tror att vi är interimistiska. Faktiskt.
Mm. Mm.
Jag har upplevt att jag har kapat en del admin. Därför att då har de tyckt liksom att det ska de inte slösa mina dyra fakturerade timmar på. Så då slipper jag en del av det där internköret.
Ja.
Och så får jag göra det som jag tycker är roligt.
Mm.
Det finns kanske några uppsidor.
Ja.
Ja, absolut. Den frågan är superintressant.
Mm.
Har du klart för dig varför du är interimchef?
Oj, jag tror flera saker. Men jag triggas av det här. Jag går ganska mycket igång på det. På liksom själva nya uppgifterna.
Just det.
Det gör jag. Jag tycker det är kul. Alltså jag tycker det är kul. Och typ det som jag nu senast, jag tycker det är jäkligt kul. Jag tycker det är kul att upptäcka nytt bolag. Till viss del ny bransch. Sådär, en del av en bransch då. Utmaningen. Alltså jag tycker det är kul.
Just det.
Jag tycker det är kul.
Ja.
Det tråkiga är liksom när du åker hem. Här var det så. Absolut.
Alltså. Just det.
Faktiskt. Det var sådär. Jättebra gäng. Alltså, skitbra människor i den här organisationen. Verkligen. Och kul och committade. Och liksom.
Får inte vara kvar.
Nej, alltså du ska inte vara kvar.
Nej, det är ju hela grejen. Det
är klart att det blir ganska schyssta band till de man jobbar med.
Mm.
Det blir absolut.
Mm. Du, om du skulle se, hur är en naken interimschef? Eller vad är en naken chef för dig? Du får...
Om jag tolkar det, uttrycket.
Mm.
Ja, jag tror att en naken chef... alltså det är på något sätt att vara en naken människa. Alltså jag tror att man är... Jag håller inom chefsramen. Jag tror att man är en jävligt bra chef rätt upp och ner. Om du är liksom riktigt, riktigt bra på dig själv. Du har liksom koll på dig själv. Det är ord och handling stämmer överens. Alltså någon form av kongruens då.
Mm.
Så att människor kan... Du kan ju vara en skitstövel. Bara folk ser det väldigt snabbt och kan förhålla dig till. Så här är du. Nej, men, det är naket för mig. Man är grym. Och så man känner sig själv också. Det är det jag menar med att ord och handling stämmer överens.
Just det.
Sen är det inte det att man håller med. Det är inte det viktigaste överhuvudtaget. Alltså att man är tydlig på vem man är. Chef.
Mm.
Coolt. Tack för att du var med.
Tack själv.
Ni har lyssnat på den nakna chefen.
Min Katrin.
Helena.
Ulf.